Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära himmelske far, lär oss att vara barmhärtiga så som du är barmhärtig. Hjälp oss att lita på att det är din rättfärdighet och barmhärtighet i Jesus Kristus som är vår grund för rätten att komma till himlen. Förklara det här för oss. Ge oss sedan styrka och frimodighet att tjäna dig så som du vill. Amen. Predikotexten hörde vi alldeles nyss från Lukas evangeliets 6:e kapitel. De orden som börjar med var barmhärtiga, så som er far är barmhärtig. Dagens text och tema går rakt in i vårt vardagsliv. Temat är ju rättfärdighet och barmhärtighet. Det här är inte en samling föreskrifter för myndigheterna och för lagstiftarna. Lite tidigare har Jesus sagt att vi ska vända andra kinden till om någon slår oss. Det är ju ingenting som man bygger lagar på och som myndigheterna ska göra. Utan det här är för oss i vårt vardagsliv, i umgänget med grannar, vänner, släktingar, familj. Polisen och försvarsmakten, de resonerar inte så att om någon slår så då ska man bara vända andra kinden till. Och befallningen att döma som vi har i den här texten, den gäller inte heller domstolsväsendet. För den har fått en uppgift av Gud att döma så att samhället hålls i ordning. Det här gäller det vanliga vardagslivet, livet bland medmänniskorna. Det här dömandet, då Jesus säger, döm inte så blir ni inte dömda. Det här dömandet uteslutar inte omsorgen om vår medmänniskas liv och gäller inte heller läran. För vi har andra ord av Jesus, av apostlarna, som säger att vi ska gå till vår broder och förehålla honom det som han gör illa. Om han påträffas med synd, på samma sätt som vi behöver tillrättavisningar om vi felar. Det ska vi göra ödmjukt och vi ska veta att vi själva kan fela och behöver samma recept från våra trossyskon. Vi har många ord som säger att vi ska akta oss för det som är falskt och vi ska dra oss undan det. Så det är inte den domen det handlar om när Jesus säger döm inte. Paulus skarpa ord i Galaterbrevets 1:a kapitel är exempel på hur vi måste döma i sådana fall. Och han mycket skarpt tar avstånd från dem som kommer med en annan lära än den som Jesus, den som Paulus har undervisat om, Jesu Kristi lära. Texten ingår i ett sammanhang som man brukar kalla Jesus slättpredikan. Det är en annan gång då han predikar på en stor slätt än när han var uppe på berget. Det som vi kallar bergspredikan. Men det liknar väldigt mycket. Och det är ju så att Jesus ofta upprepade samma lärdomar för sina lärjungar. För den pedagogiska metoden på den här tiden var upprepning. Upprepning. Man hade inga böcker som man kunde studera och ta reda på hur det ska vara. Utan man lyssnade på sin lärare som upprepade och upprepade. Så lärde man sig de här sanningarna. Så gjorde också Jesus. Så det ord som han här säger i Lukas 6 och det som han säger på ganska liknande sätt i Matteus 5-7, det har han säkert undervisat sina lärjungar många gånger. Enligt den tiden sed så var det som mästaren sa det som var det viktiga. Det ifrågasatte man inte, man lyssnade, man lärde och sen förde lärjungarna det vidare till andra. Och vi ser också av sammanhanget att det var lärjungarna som var den främsta målgruppen för den här undervisningen. Han ville ge dem vägledning hur de ska se på sina medmänniskor. Några verser före vår text ändrar han människans naturliga uppfattning om kärleken. Då han lär oss att vi ska älska våra fiender. Inte göra gott bara när vi har en chans att få gentjänster. Men Jesus har lön i beredskap för den som gör gott. Gud belönar. Om ni ger, så ska ni se till, kan ni se att Gud ger tillbaka med råge. Det är också det som han undervisar i vår text. Då kan vi fråga oss, varför har vi såna här teman som dagens? När det inte handlar om vad Jesus har gjort för oss. Varför ska vi också tänka på vad vi gör? Jesus kommer här med föreskrifter hur vi ska leva våra liv. Och då kanske en och annan säger att den kristna tron handlar främst om evangelium. Ja, det finns såna också som säger att den kristna tron handlar främst om kärlek, hur vi ska leva på ett bra sätt tillsammans. Nu är det ju så att båda sidorna behövs. Vi behöver tala om vad Gud gör för oss. Det väcker glädje hos oss. Evangeliet ger fröjd när vi ser att han är nådig. Men när han talar om sina starka krav på oss, då ger det inte samma glädje. Då känner vi olust eller då känner vi förebråelser. Då känner vi skuld. För vi är syndare. Vår text idag hör till den kategorin som ger oss skuld. Den säger hur vi borde vara, men vi är tyvärr inte sådana. Den här delen av Guds ord som handlar om oss och vad vi ska göra brukar man kalla lagen. De gamla har sagt att det finns tre olika sätt att bruka lagen. Det första sättet brukar man beskriva med ordet tygel. Tygeln använder man när man vill styra en häst eller när man vill hålla igen så att den inte ska falla i sken, börja galoppera. Den behövs för att straffa rebeller och laglösa som Paulus beskriver i första Timoteusbrevet. Den finns förverkligad i vårt samhälles lagar då den föreskriver för oss hur vi ska leva tillsammans på ett tryggt och ordnat sätt. Det är lagens första bruk. Lagen som tygel. Spegeln, det andra sättet att använda lagen. Den visar oss att var och en av oss är en syndare och behöver Jesus som vår frälsare. Från synd, död och djävul. Vi sjunger inte idag den här salmen Vart flyr jag för Gud och hans heliga lag. Men den beskriver ju väldigt starkt den känsla vi har när Guds lag drabbar oss. Vart flyr jag? Jag kan inte fly någonstans. Hela tiden ser jag min synd. Gud vare mig syndare nådig, slutar verserna. Och det är det som för vidare till Jesus Kristus och hans frälsning. För det är där nåden finns. Spegeln driver oss till Kristus, brukar man säga. Sen ett tredje bruk är regeln. Regel har man för att ge anvisningar hur vi ska leva och göra och handla. Regeln finns i de förmaningsord som Jesus ger lärjungarna som anvisningar för att hur vi ska leva enligt Guds vilja. Och i många goda förmaningar som apostlarna ger oss i breven. Regeln riktar sig till oss som kristna. Till oss som har fötts på nytt med ett nytt sinnelag som frågar efter vad Gud vill med våra liv. Regeln, det är ingen idé att komma med den i trafiken och i domstolen. Utan regeln, det gäller samvetet. Det inre troslivet. Lagen handlar alltså om oss och vad vi ska göra. Nu ska vi se närmare på lagen utifrån två andra synvinklar. Vi inte går vidare med de här tre, tygel, spegel och regel. Utan vi ska först se på lagens hårda villkor. Och sen ska vi se på lagens goda väg. Vi kan nog säga att det här är på sätt och vis spegeln och regeln i lagens bruk. Via de här frågorna ska vi lära oss den rätta vägen till himlen. Men vi får också vägledning för hur vi ska leva våra liv till vår grannes medmänniskas bästa och till Guds ära. Alltså lagens hårda villkor. Vi får veta den direkt i början av vår text. Jesus säger, Var barmhärtiga, så som er far är barmhärtig. Och i bergspredikan får vi ett liknande sammandrag av Jesu lagförkunnelse. Var alltså fullkomliga, så som er himmelske far är fullkomlig. Om vi vill se det här som ett krav för att uppfylla inträdesfordringar för att komma in i himlen, då blir nog läget verkligen bekymmersamt. Då ska vi vara lika barmhärtiga som vår himmelske far är. Då ska vi vara fullkomlig precis på samma sätt som Gud är fullkomlig. Se till att dina tankar, ord och gärningar i allt är osjälviska, utan egna begär, utan den minsta orenhet. Kom också ihåg vad Jakob skriver i det andra kapitlet, vers 10. Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Det hände ganska ofta i Jesu undervisning att han tog fram lagen mycket skarpt. Han gjorde det så till den grad att lyssnare måste erkänna att den vägen var omöjlig. Så gjorde han då han mötte fariseerna som trodde att de kunde uppfylla lagen. Då skärpte han lagens krav till det yttersta. Han gav inte ett enda ord av evangelium. Ett av de tydligaste exemplen var när han mötte den rike och förnäme mannen som trodde att han kunde göra allt som lagen krävde. Då ställde han honom inför ett sådant krav som avslöjade honom. Han var helt fast i sig själv och han gick bedrövad bort. Kravet var, det är bara en sak som fattas. Sälj allt vad du har, ge åt de fattiga, kom sen och följ mig. Men han var rik, det var omöjligt. Jesus visste det. Och han var så upptagen av sig själv. Och då sa lärjungarna, då är det ju omöjligt. Vem kan då bli frälst? För Jesus sa, det är lika svårt för den som är rik att komma in i himlen som för en kamel att gå in genom ett nålsöga. Ja, det är ju fullständigt omöjligt. Men då fick också Jesus undervisa. För Gud är allt möjligt. Han visar på att det som krävs för att komma in i himlen är det som Gud har gjort i Jesus Kristus. Ingenting annat håller. Det här förklarar Paulus i Romarbrevets 3 kapitel så här. Men vi vet att allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen. För att varje mun ska tystas och hela världen står skyldig inför Gud. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. Hur tror ni att de här människorna kände sig inför den undervisning som de hörde i vår text, de som satt framför Jesus? Kände de sig stolta och fyllda av glädje för att de tyckte att det här klarar vi? Då Jesus tilltalade dem som hycklare, uppfattade de möjligen på det sättet att det var grannen som skulle ta åt sig. Men att de själva gick fria. Då han sa, ni hycklare som har en bjälk i ert eget öga, ni tror att ni ska kunna ta bort ett stoftkorn ur er grannes öga. Jag tror nog att de kände sig träffade. Jesus predikade lagen så att de inte hade något att säga. Deras mun blev tillstoppad. De stod med skuld inför Gud. De fick insikt om synd. På samma sätt blir det när vi får höra en kraftig lagpredikning som visar precis våra konkreta synder. Paulus skriver i Romarbrevets 2 kapitel. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv, eftersom du som dömer handlar på samma sätt. Det är precis detsamma som Jesus säger, att vi inte ska döma. Du som pekar finger åt din granne för att ha missat och gjort något som han får skämmas för. Du har inte tänkt på att du många gånger har gjort ännu värre saker, fast det inte har kommit fram. Du ser den lilla flisan i din broders öga, men har inte sett att du har en väldig bjälke i ditt eget öga. Då lagen träffar oss ser vi inte vår broders synder. Då har vi fullt upp med oss själva. Då blir reaktionen, Herre förbarma dig. Och det är väl välsignat om vi kommer dit att vi ropar till Herren om hjälp. Det är den rätta reaktionen att vi inser att vi inte kommer någon vart med att försöka själva. Att rikta in oss på att förbättra vårt eget liv för att ha frimodighet att komma inför Gud. Det är sunt och riktigt att vi kommer till Gud som tiggare som inte har något själva att komma med utan ber om hans förbarmande. Och han är barmhärtig. Han har kommit till vår räddning långt innan vi bad om det. Så här säger Paulus i Romarbrevets 5:e kapitel. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i det ogudaktiga stället. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Ordet ogudaktigt är väldigt starkt. Det beskriver verkliga brottslingar. Det beskriver oss sådana vi är inför Gud. Därför att det minsta fel vi gör mot Guds heliga lag är lika allvarligt som det som vi anser vara det värsta brott. Just sådana brottslingar kom Jesus för att frälsa. Han kom för att frälsa dig och mig, som utan honom hade varit utan hopp för evigheten. Han dog för oss medan vi ännu var syndare. Han behövde inte vår medverkan. Behövde inte vänta på att vi skulle förhålla oss rätt till att lyssna till vad han säger. Han frälste oss redan innan vi hade den minsta tanke på att vi behövde frälsas. Det är hit vi behöver komma genom lagens hårda krav. Vi ser att vi inte har någon förhoppning att frälsa oss själva, utan vi måste gå till Jesus. Vi behöver orden om hur Jesus blev gjort i synd för oss, hur han genom sitt heliga liv gett oss den rättfärdighet som lagen kräver. Hur han genom sin oskyldiga pina och död frälst oss från synden, döden och djävulens våld. Lagens hårda krav drev Jesus i döden. Hur kan det här då hjälpa oss på domens dag när han ska granska våra gärningar? Jo, den som är klädd i Jesu rättfärdighetsdräkt och född på nytt till ett liv med Jesus kommer inte undan någon dom, rättare sagt fördömelsedom. Han är redan före domen placerad på den rätta sidan där välsignelsen och välkomstinbjuden till himlen ska uttalas. Gud ser honom genom Jesus. Då ser han bara fullkomlighet. Det som sen sägs om gärningarna som tas fram som vittnesmål inför domen, det är inget som hans lärjungar vet om. Det är sådana gärningar som Jesus har ställt i ordning för dem, som de har gjort i tro utan att brösta sig över dem. Deras synder är övertäckta av Jesu rättfärdighet. De syns inte längre. De är heliga, fullkomliga, precis som Fadern vill. Lika fullkomliga som Fadern. Därför får vi sjunga av hjärtat, min enda fromhet inför Gud är syndernas förlåtelse. Vi har inget själva, men i Jesus har vi allt. Det som han har gjort för oss räcker ända in i himlen. Sen det andra, lagens goda väg. Det är de anvisningar som Gud ger oss för att vi som på nytt födda lärjungar ska förstå hur vi ska leva rätt här i världen. Då ser vi hur kärleksfull Gud är som har gett oss en god vägledning. Han har gett oss ett föredöme, Jesus. Då ser vi också att vi inte själva har någon kraft att göra efter hans bud, utan vi får ständigt be om hjälp och kraft. Och kraft vill han ge. Kraften fullkomnas i svaghet. Och vilken fullkomlighet är det inte? Paulus skriver i Filipperbrevet 4. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Smaka på det. Vilka märkvärdiga ord. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Paulus beskriver grunden och början till det här i Efesierbrevets 1:e kapitel. Hur Gud redan innan världens grund blev lagd har utvalt oss i Kristus för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Därför ber han för Efesierna och för oss så här. Att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Nu måste vi understryka, det är inte lagen som ger den här väldiga kraften. Vi bestämmer inte oss för att nu ska jag vara stark. Det är Guds goda råd från begynnelsen, det är evangeliet. Ingenting av det som kommer oss till del i evangelium beror på vad vi har gjort eller vad vi gör. Ingenting grundar sig på lagens krav på oss. Allt utgår från Gud. Men så som han har en oändlig makt, så ska han också förse oss med kraft att göra det som är gott. Det får vi be om, så att hans rike ska gå framåt. Det är det som Paulus ber om, att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår. Vi ber att Gud genom sin lag ska lära oss leva på ett sådant sätt bland våra medmänniskor, att de ser Guds kraft i det vi gör, och så ger de äran åt honom. Och att hans evangelium ska ge oss kraften att göra det. Det är inte lagen som ger kraften, utan den får vi genom att se på Jesus. Men vi behöver Guds lag för att förstå hur han vill att vi ska leva. Därför vill vi lära oss att älska våra medmänniskor på ett rätt sätt. Därför vill vi förlåta och därför vill vi lära oss att se vad som är rätt, så att vi själva kan leda våra medmänniskor. Inte leda dem i blindhet. Därför vill vi bli uppmärksammade på bjälken i vårt öga, för att inte vara högmodiga, utan ödmjukt bekänna vår svaghet inför våra medmänniskor. Därför vill vi också gärna dela med oss av våra egodelar. För det är ju Guds egendom som vi har fått att förvalta. Vi får be om Herrens nåd att göra allt detta. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.